välkomna till Vilket hästjobb, den annorlunda hästpodden med mig, Malin Hellstedt.
Och Anna Engström.
Hej Anna.
Hej.
Nu är vi framme vid avsnitt 68 idag.
Ja, det är vi.
Yes. Mm. Hur mår du?
Jag mår bra. Ja. Hur mår du?
Jag mår faktiskt bra. Alltså varje vecka som går och jag inte är förkyld
känns
inte
ju
som lotterivinst.
Ja.
Faktiskt.
Mm. Mm.
Så att, vi hoppas att du håller i sig så här.
Mm.
Folk känner väl inte igen min röst längre nu när jag inte hostar konstant?
Nej, de har frågat om jag har bytt poddpartner.
Bytt partner?
Ja,
den här nya är trevlig, den ska inte kraxa hela tiden.
Nej.
Ja.
Ja. Har du gjort någonting roligt i veckan?
Nej, det har varit en ganska vanlig vecka faktiskt. Jag har varit ute och trimmat lite extra med Silver.
Mm.
Han har varit ute på sin första liksom, körtur ute i bebyggelse. Ja, han blir stor.
Ja.
Och det gick jättebra.
Jag såg ju en bild på din Facebook
sitter ner.
Ja, dels den, men det var ju en bild när du var ute.
Ja.
Alltså utanför. Då tänkte jag så här, nej, det måste vara en annan ponny. Mm. Det såg inte ut som han.
Nej, men jag har bara honom. Det är den enda ponnyn jag har. Alla de andra är stora.
Ja. Jag tänkte att du hade fuskat.
Ja, annars har ju den här bilden när han satte sig ner blivit jättepopulär.
Den är så rolig.
Ja, den är otroligt rolig. Vi kan lägga upp den på våran Facebook.
Han påminner så mycket om Kalle. Jag tänkte så här, nej, nu vill han inte längre.
Nej. Då satt han sig. Han var ju så rolig för att han blev rädd för någonting.
Okej, okay. Då satt han sig ner.
Nej, normalt sett inte. Men jag skulle försöka köra igenom någon passage och så blev han rädd och så tyckte han att det var läskigt och så sa jag till honom att nu går vi. Och då var det ungefär som att det liksom blev en överloppshandling. Alltså, den här bilden är inte arrangerad. Utan han blev så här, åh, jag vet inte vad jag ska göra och det är lite läskigt där framme. Och så, hej, jag sätter mig ner. Så då satte han sig.
Det är jätteroligt.
Med vagn och allt.
Uh-huh.
Ja. Väldigt söt bild.
Mm, mm, mm.
Ja.
Vi har ju faktiskt kört in vårat fölstå. Hon ska ju få i slutet på mars.
Okej, okay, men det är en travhäst.
Ja, det är en travhäst.
Ja.
Så det är lite nervöst.
Ja, men då fick ni en extra bred vagn för att få in magen mellan skacklarna, eller vad då?
Nej, alltså vi har ju transporterat henne. Vi har kört in henne, alltså vi har lastat henne och kört henne för att hon ska föla någon annanstans. Inte hemma på gården.
Ah, förlåt.
Jag kör inte med min...
Nej, jag tyckte det var märkligt, men du sa vi har kört in min häst.
Ja, ja, ja. Okej, det kom ut fel.
Men... Fölet eller orden?
Ja,
Anna.
Fölet inte utan.
Anna talar i nattmässan idag. Jag förstår, ni har kört in ert föl stå till någon gård där hon ska föla.
Ja, exakt.
Då förstår jag. Aha.
Så när, det har jag gjort.
Ja. När kommer fölet?
Jag är slutet på mars.
Aha, okej. Okay. Så det är bara någon... Ja, det är 2 månader nästan kvar. Men de kan ju föla tidigare såklart.
Mm. Ja, det kan.
Spännande. Vad är det för pappa?
Hard living.
Hard living?
Mm.
Ja, säger mig ingenting. Nej. Är det en bra häst?
Ja, vi har pratat om det. Ja. Ja. Ja, vi lämnar det.
Ja.
Vi lämnar det så.
Travhästar och jag är inte så bra på det.
Nej, men det är en väldigt bra hingst, tycker jag. Det är min gamla passhäst också.
Aha, från vilken?
Från Daniel Redén.
Ja, vad spännande.
Ja, det ska bli jättekul faktiskt.
Vi kanske kan ha så här, du måste ju lägga upp sen när fölet kommer. Och sen kanske vi kan ha så här veckobilder, så här, följ Annas föl.
Ja.
Det är ju jätteroligt.
Ja, det kommer vara, ja, hur ska jag säga det här? Det kommer ut fel också, men poddfölet kan man säga det?
Poddfölet, absolut.
Mm.
Det tycker jag är utmärkt.
Mm.
Och så kan vi ha tävling. Man får döpa Annas poddföl.
Ja, exakt. Därför att jag satt faktiskt häromdagen och tänkte så här. Först ska den komma ut.
Uh-huh.
Och så hoppas man på att
fölet ska komma
precis,
ut.
Mm. Att liksom allt ser bra ut och sådär. Och när den gör det så ska ju då SD liksom godkänna att det är liksom pappan och det ska blods... Jag tror man blodsprovar och man skickar in massa sådana...
Genetikprover.
Ja, precis. Ja. Och när man får tillbaka det tar vi 14 dagar, tror jag. Mm. Och sen då får man ju... välja namn.
Mm.
Ja.
Då måste vi ha en tävling, lyssnartävling.
Alltså, har ni namn så skicka gärna. Jag har nu ingen aning.
Nej.
Jag blev lite stressad över att jag inte har någon aning.
Fast jag tycker vi bestämmer.
Ja.
Jag bestämmer att lyssnarna ska döpa Annas föl. Varsågod.
Gud, vad spännande. Ja.
Ja.
Jesus. Ja.
Finns det några kriterier?
Mm. Ja, att...
Ingen annan travhäst får heta det, eller hur?
Ja, och om det är så att det är någon annan travhäst som har hetat det så måste det gå ett visst antal år, om det är 10 eller 15 år emellan. Mm. Ish, det får liksom inte vara startande i alla fall.
Nej.
Så att det är ingen, man kan liksom kolla upp det här på Svensk Travsports sida.
Man skickar väl in några namnförslag, är man inte det? Ett par stycken?
Nej. Alltså det kan man göra. Men okay. Ofta så här, alltså har du ju ett du vill döpa din häst till.
Absolut, men ja. Jag tänker att man har ett par i backup ifall att...
Ja, det kan man ju ha, ja. Absolut.
Men det finns det något så här att det är en viss bokstav varje år? Nej.
Nej, det har ju inte vi, eftersom att vi har ju bara, det här kommer vara våran andra avkomma.
Ja, jag vet, liksom. Men på Lusitano till exempel, då heter alla Lusitanos som föds samma år.
Jaha.
På samma bokstav.
Oh, nej, det, gud, det har man inte.
Nej, inget sånt. Och det är inget sånt att man döper efter mamman eller pappan.
Det finns det inga krav,
okay.
Men det finns de som gör det.
Okay.
Så Menhammar stuteri till exempel, som är ett jättestuteri, de har ju från föds de det här året så är det på bokstaven C, och så okay. heter alla hästar på bokstaven C.
Liksom.
Men vi som bara har liksom någon gång då och då, väldigt, väldigt sällan, var sjätte
år.
Men
då tycker jag att när fölet kommer, då tycker jag att vi talar om vad det är för kön, vad det är för färg, vad ni förväntar er av fölet, vad mamma och pappa heter, och sen får lyssnarna skicka namnförslag.
Ja, absolut.
Och så lägger vi ut bild på fölet, för det är svårt att döpa någon som man inte vet hur den ser ut.
Mm. Och då...
kommer vi lägga ut dem på våra sociala medier.
Ja, exakt, som är...
På Facebook heter vi Vilket hästjobb.
Mm.
På Instagram heter vi Vilket hastjobb, för vi är så himla hastiga. Och
har vi
sen
mer?
Har vi en mailadress.
Ja, vi har mail.
vilkethastjobb@gmail.com.
Ja. Oh, exakt.
Jag fick det rätt.
Ja. Och vi finns ju överallt där poddar finns.
Yes.
Så in och prenumerera.
Radio, Spotify till exempel.
Yes.
Och man kan prenumerera.
Mm. It's free. For free.
It's free. Gratis. Då får man en pushnotis.
Ja. På tal om föl.
På tal om föl, exakt. Så har vi en oerhört spännande gäst med oss idag.
Mm.
Välkommen hit, Rosemarie Clark.
Yay!
Välkommen!
Tack.
Ja. Du är hovslagare.
Ja.
Ja, med specialkompetens på föl, kan man säga så?
Ja, med speciellt intresse för föl, så kan man säga.
Mm.
Gud vad spännande.
Ja, för det är ju oerhört viktigt, tänker jag, att man liksom verkar fölet rätt från start.
Mm, det är jätteviktigt.
Ja.
Annars så har man problem resten av hästens liv.
Mm. Ja. Jag kan tänka mig att folk liksom tycker att men det är bara ett föl och den är barfota och då behöver man inte vara så himla noggrann, och så tar man vem som helst.
Precis.
Som filar lite grann.
Mm. Ja, precis.
Ja. Men så är det uppenbarligen inte.
Nej. Jag tänker, vem är du för de som inte känner dig eller vet vem du är?
En kort presentation.
En kort presentation. Mm. Jag är Rosemarie Clark.
Ja.
Gammal hästtjej från Solna ridskola.
Aha.
En gång i tiden.
Ja.
Började mitt liv där när jag var 10 år.
Ja.
Och förälskade mig faktiskt i en häst som hade jätteproblem.
Med fötterna?
Ja, okay. En kort ben nämligen.
Ett kort ben?
Ja, det ena benet var kortare än
den var låghalt?
Ja,
oj.
Så var den.
Ha.
Och hade jättesvårt att få tag på folk som kunde hjälpa med sko. I samma sväng så jobbade jag med travhästar, blev det också på alla sommarlov och så.
Mm.
Och hade körlicens och körde ponnytrav och hela den biten. Och då skodde man ju själv.
Mm.
Och det här var alltså slutet på 60-talet. Så nu
skodde
det...
man själv?
Ja, travare gjorde man så med.
Okej, men det här har vi pratat om lite grann när vi har pratat om Anna. För det är tydligen inte helt ovanligt nu heller.
Nej, men det är mer ovanligt idag än vad det var tidigare.
Ja.
Mm. För förut så var det så att när du skodde, eller när du skulle köra in en häst, så då fick du sätta på dig skor. Punkt.
Helt otroligt.
Mm. Ja. Men det har ju faktiskt som tur är ändrats rätt mycket, och travhästen idag ser inte ut som den gjorde då.
Nej.
Det är en väldigt stor skillnad.
Uh-huh.
Och det här är ju då 50 år sedan.
Uh-huh.
Så att, men det är därav intresset, för att det var ingen som kunde sko min häst. Men jag hittade
skodde
faktiskt...
du den då?
Ja, försökte. Uh-huh. Det gick ju inte sådär jättebra.
Men du kan ju inte ha varit så gammal då?
Nej, jag var inte det.
Nej.
Men jag köpte den 1969.
Okej. Hur gammal var hästen?
Hästen var 7.
När du köpte den?
Mm.
Ja.
Och,
gick du att göra liksom häst av den?
Ja, så att det dög för mig i alla fall.
Ja.
Mm.
Men jag hittade till slut en hovslagare som hette Terence Heaps.
Ja.
Och han hjälpte mig och lyckades sko hästen. Men jag var så klåfingrig när han stod och skodde, så han sa, nu får du faktiskt bli hovslagare själv.
Ja! Gud vad roligt.
Ja, precis. Men... därav faktiskt intresset, måste jag säga.
Men hur låghalt var hästen?
Ja, rätt ordentligt faktiskt.
Vadå, pratar vi centimeter?
Ja.
Okay.
Oj.
Han var med om en olycka när han var 2 år.
Ja. Var det fram eller bak?
Fram. Och det gjorde att det ena bobladet trycktes ihop. Mm-hmm. Och därav att det benet var kortare.
Mm. Och hur löste ni det? Hade han sula då? Eller?
Ja, ja, typ. Mm. Och såg till att benen var lite jämnare. Då.
Fick man låta den foten växa mer då också?
Ja,
kanske?
Kan man nog säga på ett ungefär. Ja. Nu är det här rätt länge sedan.
Jo, men det är väldigt intressant.
Ja, precis. Ja. Men det var för att han skulle fungera. Och på den tiden så var det ju kanske inte kraven inte samma som de är idag.
Nej. Hästar. Nej. Nej, alltså, och sen kanske inte alla hästar har samma krav på sig.
Nej.
Ens idag, precis. Hoppas vi.
Nej. Men han var inte tillräckligt bra för att fortsätta gå på ridskolan. Och därför så hade jag möjlighet att köpa honom. Uh-huh. Och det gjorde jag det. Uh-huh. Och han var faktiskt 25 år.
Ja, det är fantastiskt. Mm.
Och det var starten till mitt hovslageri, kan man säga.
Du hade inte tänkt bli hovslagare innan du träffade den här hästen?
Ja, det vet jag faktiskt
Intresset
väcktes nog jättemycket.
Det är roligt för vi har ju haft flera hovslagare med podden. Och det är så himla kul att höra hur alla liksom har kommit in på det här spåret.
Mm. Ja, ja.
Men då gick du, vad var det för utbildning på den tiden?
Ja, men på den tiden så var det så att då skulle man gå på veterinärskolan som på den tiden låg i Stockholm.
Mm. Och du bodde,
bodde i Stockholm. Ja. Men jag fick inte börja för jag var tjej. Det var en tjej innan mig som jag faktiskt hade gått.
Ja.
Och jag gick då och praktiserade med Terrence i ett år.
Mm.
Varje dag.
Mm. Men varför?
Ja, man var tvungen att ha praktik innan. För jag hade inte, han lovade att hjälpa mig så jag kom in till slut. Och då gjorde jag det.
Ja.
Men då fick jag ett brev att jag fick inte bo på skolan för jag var tjej.
Men vi pratar ändå 60-tal, vi pratar inte 1800-talet.
Ja, men det var det. Nu är vi faktiskt 1976 kom jag in på skolan.
Ja, till och med det.
Mm,
det är helt otroligt.
Ja, men så var det.
Men alltså varför? Trodde de...
Tjejer kan inte bli hovslagare och blir en tjej hovslagare så kommer hon aldrig skå en häst.
Jag kan köpa att de kanske så här, det är lite för tungt. Mm. Jag kan köpa att man har den åsikten. Men att du inte får bo på skolan för att du är tjej. Vad rättfärdigar man det med?
Ingen aning.
Och det är helt då man absolut vill det som mest.
Precis.
Ja.
Då det var ju då.
Ja.
Du kom in men du fick fortfarande inte bo där.
Ja, jag kom in men jag fick inte bo där.
Då tältade jag utanför.
Så här. Jag bodde ju faktiskt i Stockholm så det var inte så långt från att åka. Men det... Jag skulle bli hovslagare, så var det bara.
Ja.
Och jag hamnade i samma sväng ute på Täby galopp på kvällarna, för deras hovslagare är helt plötsligt försvunnit.
Aha.
Ja.
Bara så där.
Ja, lämnade 300 hästar i sticket. Så det var jag och två killar till. Där skodde vi på kvällarna, efter skolan.
Okej.
Okay. Wow.
Mm. Så det var en start, och där fortsatte jag ända till Täby galopp försvann för ett par år sedan nu.
Mm.
Och jag har fortsatt ute på Bro ett par år, men har... bestämt mig att förra året blev det sista året då. Mm. Så nu har jag precis slutat skog och lopphästar. Och det blev 44-45 år sedan.
Kul.
Men hur lång var utbildningen?
Den utbildningen som jag gick var bara ett halvår.
Okay.
På skolan.
Mm. För nu är den väl typ 2 år?
Nej, nu är den 3.
3 år?
Till och med.
Okay.
Men den utbildningen var 1 år praktik innan.
Mm.
Och sen så var det ett halvår på skolan. Mm. Och sen så var du ute och jobba.
Mm.
Och då gäller det att förkovra sig själv. Och resa och gå kurser och den biten.
Mm. Mm. Mm.
Så det har jag fortsatt med.
Smidde man skor då också?
Det fanns en form av skor. Jag gick skolan. Och den var man tvungen att göra någonting åt för att den skulle passa.
Okay.
Och så man smidde du fick också liksom... skor om man ville.
Ja.
Absolut.
Mm. Mm. För det är väl ganska många som smider egna skor nu, har jag förstått.
Ja, det är det till och från. Eller många som åtminstone är varmskor och varmriktar. Jag började i alla fall hos en tränare och skor som heter Rolf Forsa. Och jag kommer
på Täby.
På Täby. Mm.
Ja.
Han var väldigt speciell.
Ja.
Och han...
jag har jobbat på Täby galopp.
Mm. Precis, och då vet du vem Rolf Forsa var, antar jag.
Mm. Jag har jobbat hos Nordling och hos Bruno Nilsson.
Ja, precis. Men jag började hos Rolf Forsa, där var jag 16 år.
Som hovslagare.
Var det
bara.
Bara
nej, hovslagare. Inte då, men jag köpte så småningom ett fullblodsto som sen fick ett föl som jag red in. Och jag red aldrig löp själv, men jag träningsred. Mm. Och det var för att jag kände att när jag skor de här hästarna så mycket så vill jag kunna rida och känna själv.
Ja, det är väl smart, så att du kan liksom relatera till...
Ja, precis. Och sen så fick hon ett föl, och hon är idag 24 år. Och den har jag också ridit in och ridit på galoppen. Mycket och träningsridit. Och jag har ridit hos en del tränare. Bland annat på Bikillik. red jag lite grann åt eftersom jag kände dem. Men bara för att känna på hästen. Mm. Inte för att jag har ingen, jag var alldeles för lång och stor och hade inte möjlighet att bli någon jockey, och det var inte riktigt min grej.
Men
jag ville rida. Mm. Ja, det var så roligt. Mm. Så där började jag, och sen så har jag skott åt flera av de tränarna och väldigt mycket fantastiska hästar. Och
så mest galopphästar?
Mm. Ja, jag kan säga att i alla fall nästan knappt 50% av tiden är galopphästar.
Har du skott travhästar också? Mm. Ridhästar? Vanliga ridhästar?
Ja, absolut. Mycket dressyr och hopphästar, vanliga ridhästar. Ja. Men jag blev rätt snabbt, när Täbykliniken byggdes 81, så den byggdes ju alltså en veterinärklinik på Täbygalopp. Och så blev jag så småningom bekant med hon som har chef där, som heter Ingela Livong.
Ja.
Och hamnade där.
Finns kliniken kvar där?
Nej, den är riven, för nu ska det bli höghus där.
Ja, så vad har de gjort av den då?
Ja, är den också har de skrotat. Nej, de byggde aldrig den.
Har de skrotat kliniken helt och hållet?
Ja, alla blev uppsagda. Men alla hamnade på en klinik som heter Brumåla hästklinik. Där har vi från Täby hamnat.
Okay.
Ja, vilket är helt fantastiskt. Ja. Det är jättetrevligt och en fantastisk bra
var
klinik.
Var ligger Brumåla? Mm.
Den ligger också i Täby. Ja. Fast den där Såstaholm ligger.
Ja.
Och Såstaholm, det är för detta höstsol. Och det är en stor konferensanläggning. Okay. Där ligger Brumåla. Mm. Ja. Jättefin klinik här. Så där har vi hamnat så småningom. Men jag var knuten då bland annat och jobbade på Täbykliniken i, från början på 90-talet.
Mm.
Och ett par dagar i veckan, och så var det galopphästar ett par dagar i veckan, och så var det ridhästar och sen, ja.
Men galopphästarna är ju lite speciella, för de har ju ofta lite annorlunda skor om man jämför med ridhästar.
Ja, de har skor för att kunna springa jättefort.
Ja, och i träning, åtminstone i de stallen jag jobbade, då hade de något som kallades för franska järnskor.
Mm. Är det typ greppsko eller?
Nej, inte som travhästarna. Det är en ganska smal sko.
Mm.
Till skillnad från en ridhästsko som är ganska bred och tung. Så den, och sen har den som ett spår i den.
Mm.
Och det gör väl i för sig lite grepp.
Ja, den är helt falsad och väldigt och rätt smal. Och,
väldigt smal.
Ja, väldigt smal.
Och så har man väl ganska smal söm också.
Precis, och fullblodshästen har ju ofta tunnare hovar, hovväggar än vad en vanlig ridhäst har. Vilket gör att man behöver ha då tunnare söm för att inte spika sönder dem. Lite problemet kan jag tycka då är egentligen inte alls litet, ett stort problem. När galopphästen har galopperat färdigt och säljs som ridhäst så hamnar den hos vanliga ridhästmänniskor och så spikar man på dem tunga ridskor med tjocka söm.
Och så går
fötterna sönder och så får man ett dåligt rykte som fullblodshäst.
Just det. Mm. Det tänker folk inte på såklart. Att där borde kanske hovslagarna ta ett ansvar.
Ja,
för det kan ju vara svårt för hästägaren att känna till det här.
Men jag har utbildat väldigt, i 20 års tid har jag faktiskt utbildat blivande tränare på galoppen. Och haft en del av utbildningen. Och där har jag då tjatat väldigt mycket på att säljer ni en galopphäst till en ridhäst så måste ni skicka med ett set skor. Tyckte jag var jättesmart.
Det är ju jättesmart.
Så att, för det är inte alla hovslagare som är bekanta med de här skorna.
Nej.
Och det är inte alls alla som använder dem.
Nej. Det är ju något man kanske inte tänker på heller.
Nej, man gör inte det. Och sen är det ju så att många hovslagare åker inte omkring med hur mycket olika skor som helst i bilen. Man har det man tycker om att sko med.
Och sen
men
ofta
de
så
passar
finns det ju...
inte alltid.
Nej, precis. Ja. Nej. Och sen är man hovslagare och travare så är det inte så, eller liksom trav- och ridhästar så har man ju liksom, man har ju inte för allt.
Nej, 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 nej. Sen har man ju olika intressen och då blir det ju olika. Jag jobbade ju också en sväng på veterinärskolan i Uppsala och det var 95.
Mm. På SLU, alltså Ultuna.
Ja, på Ultuna som hovslagare då.
Okay.
Men kände att jag var istället för en annan kille som hade åkt utomlands och sen hade jag möjlighet att stanna kvar, men det var inte riktigt, jag ville inte binda upp mig så.
Nej.
Utan fortsatte istället på Täbykliniken och galoppen, för att jag behövde, jag hade, när man står och skor i stallar och så känner man, åh gud vad de här hästarna är snea och skeva, så har de köpt in dem på auktionen och sen pekar fötterna åt ett håll och knäna åt ett håll. Ja. Ja, men lite så är det.
Ja.
Och då får man bara, men det där fixar du så lätt. Så får man ju från tränaren.
Ja, ja.
Det är klart man kan fixa det. Men det var, då förstod jag att någonstans måste någon kunna göra någonting.
Mm.
Ja. Och det var ingenting som vi faktiskt gjorde här i Sverige. Det var ingenting som jag hade lärt mig på skolan. Ingen lärde sig det överhuvudtaget.
Att korrigera felställning.
Att korrigera felställning. Ja. Jag visste inte, men förstod att någonting kan man faktiskt göra.
Mm. Mm. Och det här var ganska unga hästar då som köpte på auktionerna.
Mm. Ett och ett halvt åringar.
Ja, så det var fortfarande korrigerbart?
Nej.
Nej,
det var ju inte ens det.
Nej.
Så utav en händelse så såg han en liten annons i någon hästtidning, nej det var en hovslagartidning måste det ha varit, att en kille skulle komma från Australien och prata om fölkorrigering och hovsprickor, och det här var 1997.
Okej.
Okay. Ja,
i Skåne. Ja. Mm. Och jag satt mig på plan och åkte dit och bara kände wow. Mm. Och det var helt fantastiskt. Där fick jag det här svaret på att man kan visst göra någonting. Mm. Bara man gör det rätt tid.
Och det hur innan vilken ålder? Mm.
Ja, 3 månader från kotan och neråt.
Mm. Innan 3 månader?
Oj. Ja, och okay. Från framknäna då, eller hasen, har du upp till 6 månader på det.
Ja, det är ganska tidigt då alltså.
Mm. Ja, det är tajt om tid om man...
Men, så,
ja. Men då är det medfödda?
Ja, det blir inte alltid. Ja, det är ju... Nej, inte alltid.
Nej.
Ibland händer det också på grund av olika saker.
Okej, okay, som
väder och vind, årstid.
Att de nöter snett då eller något?
Ja, det kan hända saker.
Ja. Mm. Ja.
Men då kom den här killen, då förstod jag att man kunde göra någonting, och jag skrev en lång harang i tidningen också, för jag var helt begeistrad. Och sen så kom han tillbaka 99 och då till Skåne. Och vi hade SM i hovslageri nere på Falsterbo. Mm. Jag brummade dit och sen så var jag ju med naturligtvis då och lyssnade på honom. Och vi hade lite klinik då och skodde för honom. Och sa att jag måste få lära mig mer. Ja, men kom till mig i Australien du, sa han. Ja, sa jag.
Ja.
Jag kommer, så jag åkte.
Ja.
Jag var där.
Och var lite lärlings...
Ja, jag var där i 5 veckor och då hinner du se väldigt mycket, för fallen blir... bra bara på väldigt kort tid.
Aha.
Och så 5 veckor var jag där och var med deras team, och de har då ungefär 20 000 födda föl i den delen av Australien som är den, ja, ligger nordväst om Sydney.
20 000,
det är ganska mycket.
Åkte du runt i 20 000?
Ja, men stuterierna hade ungefär 500 märrar och föl.
Var det galopphästar?
Ja, det här var bara fullt upp. Och sen så gjorde vi 40-50 föl om dagen.
Oj,
gick
wow,
man igenom.
Jäklar. Ja, hur många var ni två?
Nej, det var ett helt team.
Okay.
Mm. Ja. Men man fick ju se väldigt mycket föl.
Ja.
Och det är mängden som gör att man har möjlighet att kunna få upp ett öga av vad som är rätt och vad som är fel och vad som händer och vad man ska göra.
Mm.
Så jag var helt fascinerad och sa att ni måste komma till Sverige.
Ja.
Så han tog sin fru och sig själv och åkte till Sverige 2 år senare.
Uh-huh.
Och då gjorde jag clinics på 4 olika ställen i Sverige.
Mm.
Och fick upp ögonen, för jag kände bara att alla måste kunna det här.
Ja, alla
alla människor måste kunna och veta att man ska.
Ja.
Jag har ju fått begränsa mig lite grann, för jag har förstått att inte alla tycker det här är lika roligt.
Nej,
som jag.
Folk som inte håller på med hästar.
Nej,
kanske
och,
inte.
Precis, och inte på semester. Och inte Men sen åkte jag, fick jag med mig Ingela Livong, som då var chef på Täbykliniken, med mig 2003.
Till Australien?
Till Australien.
Aha.
Då var vi där 5 veckor igen. Och hon jobbade då ihop med veterinären och jag med fotslagen. Mm. Och så var vi ett team. Vi jobbade ju samtidigt tillsammans förstås. Så hon fick lära sig. Jag var så fascinerad över det här så att jag bara kände att gud, jag måste få någon viktig person att förstå det här. Och Ingela var väldigt viktig, eller är väldigt viktig fortfarande. Hon jobbar fortfarande. Så vi hamnade där tillsammans och det var fantastiskt. Och sen har jag varit dit 3 gånger till.
Mm.
Därför för varje gång jag varit där så har jag förstått att det finns ju mer att lära.
Men det är väl som med allt annat, att ju mer man lär sig desto mer inser man att man inte kan.
Precis, precis.
Men hur korrigerar man ett föl då? Alltså, det är ju en pytteliten fot.
Ja, den är pytteliten och den är, om den är sned eller skev, det är inte bara foten utan det är hela benet.
Ja. Mm. Och de är ganska mjuka, tänker jag.
Precis, och då är de lätta att justera.
Mm, okej.
Okay. Ja. Verkar man dem då eller skor man dem?
Man verkar. Mm. Och sen så använder man, jag har precis för ett par år sedan, och jag har funderat på det här i 15 år. Det är mina barn som har sagt åt mig att jag ska göra det. Mm. Jag har...
Dina föl?
Nej, jag har gjort en ny sko. Ja. En fölsko. Ja. Som heter Rose Foal Shoe. Mm. Ja. Som nu är lanserad i Australien. Hela Europa.
Okej, du har tagit fram.
Jag har tagit fram och gjort den.
Aha.
Och den är på väg, hoppas jag, till USA. Ja. Nu, i precis dagarna. Mm. Och den är...
Kan man googla på Rose Foal Shoe?
Ja, så finns det en film där också. Ja. Man går in på YouTube. Ja. Så googlar man. Ja. Och jag säljer inte den själv, utan det är Musta Fors som gör hästgosamma med verktyg och skor och så. De säljer den istället.
För är den i järn?
Nej, den är i plast.
Den är
i
plast.
Återvinningsbar, självklart. Och gjord i Sverige.
Mm. Miljövänlig förskola.
Miljövänlig förskola.
När använder man den här då?
Den använder man när man behöver den.
Men limmar man på den?
Limmar på eller tejpar på.
Tejpar? Mm. Med silvertejp?
Nej, det finns annan tejp.
Öltejp, skohovtejp, fottejp.
Ja, typ. Ja. Ja, det finns lite olika tejper som är bra. Därför att ibland kan det vara så att i en behandling så måste du ta på skon kanske varje dag. Mm. Har du klistrat fast den så kan du ju inte göra det. Och den här skon gör man modellen, man skräddarsyr modellen efter hästens problem. Så därför är den är multi, jag vet inte vad jag ska säga.
Ja, men,
multifunktionell, precis. Mm. One size fits all. Mm. För det är bara en storlek.
Aha.
Så du klipper bort det du inte ska ha.
Men då går den inte upp över hovväggen?
Den går upp över hovväggen. Och den är rörlig. Aha. Du får titta på filmen.
Ja, det måste vi göra.
Det måste vi göra. Mm. För jag tänker det finns ju föl i alla möjliga storlekar.
Ja.
Och ändå funkar det.
Ja.
Tufft. Mm. Det här blir jättespännande.
Och det enda är att det går ju inte att vara hästägare och tro att man ska kunna fixa till det här och klistra på den och tro att man gör någonting bra. Mm. Det funkar inte.
Nej.
Det måste vara en hovslagare eller veterinär. Mm. Och hovslagaren måste vara godkänd av Jordbruksverket. Mm. Därför att vi har faktiskt de kraven på oss att vara godkänd av Jordbruksverket för att göra såna här saker.
Ja, det är ju extremt viktigt när det är ett växande djur också.
För fölet blir ju också så lika väl som du kan korrigera den och göra den rätt, och det går väldigt fort, så kan du också göra en väldigt problem och bli väldigt tokigt.
Mm, jag tänker på de här stuterierna vi har, så är det otroligt ansvar med tanke på hur mycket föl det är liksom i omlopp och de hovslagare eller hovslagaren som är där, vad den personen liksom, kunskapen att man måste kunna.
Precis. Hur tidigt börjar man verka ett föl?
Vi brukar säga någonstans mellan 10 och 14 dagar.
Ja.
Om fölet inte är alldeles uppåt väggarna skev eller inte kan stå eller inte, den ska stå på alla fyra fötter.
Ja.
Mm. Sen kan den vara sned. Den får vara till den är 10-14 dagar.
Den får vara sned till den är 10-14 dagar. Ja. För det kan rätta upp.
Det rätta mycket rätta till sig.
Ja. Mm. Jag har ju sett sådana här föl som går på kotorna till exempel. Man tänker, herregud, hur? Men de rätar ju upp sig. Helt otroligt att de liksom kommer upp.
Precis. Men om man väntar för länge, med till exempel den föl som går på kotorna. Vi säger att den går på kotan på baksidan för att den så har tårna i luften för den alldeles för vek.
Ja.
Då får man andra problem.
Så om hur länge får den gå på kotorna?
Ja, alltså den får inte gå på kotorna egentligen, för då får du skavsår.
Ja.
Men om den inte ska stå i sina fötter innan den är 14 dagar, om det gäller bakfötter.
Ja, men den kan gå, för jag har ju sett föl som har varit några dagar gamla och så
absolut.
Det är okej.
Det
ser
okej.
Det ser ju helt sjukt.
Men man får se till att man inte får sår under.
Ja.
Och så finns det lite olika behandlingsprogram för vad man ska göra och hur man ska.
Är det smart med ett sånt föl att kanske inte börja ha den ute förrän den har rättat upp sig?
Alltså, står den in i en mjuk box, då rätar den inte upp sig.
Okej, så det är bättre att ta ut den då?
Om du har en sånt föl. Sen har du ju föl till exempel som står på tårna eller kotar över framåt.
Ja.
Den
lite bockhovs.
Typ så. Och de kallar man för ballerina.
Är det svårare att få till?
Ja, men de får inte stå på hårt, för då kommer de bara göra, då krossar de sin lilla tåspets.
Nej, men, så den är bättre att ha i mjukt.
Ja, den ska nog stå. Men det beror alldeles på varför den ser ut så.
Aha.
Och ibland kan föl födas helt okej. Och sen efter 3-4 dagar så ställer den sig på tå.
Aha.
Och då beror det på något annat. Mm. Det beror ofta på smärta då.
Okay. Jag tänker här att det är ganska viktigt att man tar ut en auktoriserad person om man har ett föl som antingen går på kotorna eller kotar över. Mm. Att man gör det ganska omgående. Mm. Inte väntar 14 dagar utan tar ut någon som...
Då ska man ta ut någon på en gång. För det finns små detaljer man kan göra som man rättar till väldigt snabbt. Så har en fölunge som står på tå och inte sätter ner fötterna, då ska man ta ut någon. För det finns små saker man kan göra som betyder väldigt mycket. Och likadant om de går med tårna i luften, så finns det också saker man kan göra väldigt litet och sen så betyder det väldigt mycket. Det man, jag tycker, även om du inte ser något jättefel på din fölunge, så tycker nog jag att när en fölunge har blivit 14 dagar så ska man ta ut en hoslagare som får titta på den och gå igenom den. För att det betyder så mycket att man har sett den en gång. Och då kan man säga, du, den här kan jag komma tillbaka och verka om 2 veckor eller 3 veckor, för den ser så himla fin ut. Och på de här veckorna kan det hända väldigt mycket.
Men det kan man begära även om man har häst. Nu pratar jag förstås vad vi ska snart ha. Men det kan man som hästägare även begära fastän man har föl med stående.
Absolut. Absolut, och det skulle jag verkligen göra. Och så ska man komma ihåg att en häst, en stor vuxen häst, den foten växer på 1 år. Du får en ny fot på 1 år. Men på en fölunge så får du en ny fot på 5 månader.
Oh, Jesus.
Så om det verkar
växer
din...
mycket fortare.
Ja, den växer ju mer än dubbelt så fort som en vuxen. Så om du till exempel verkar, klipper naglarna på hästen då, vi säger var 6:e vecka eller någonting. Det är ungefär som var 12:e vecka på en fölunge. Man ska komma ihåg att den växer dubbelt så fort. Och det gör att man, ja, man ska vara rädd om sina föl. För den ska sen leva i 20-25 år.
Exakt. Ja. Jag tänker också att det kan vara svårt som amatör och hästägare att se felställningar på ett föl. Precis. För de ser ju lite skrangliga och rangliga.
Extrema grejer ser man ju.
Ja, självklart, de benen tillbaka och fram. Liksom. Men de ser ju liksom lite så ut som långa spagettiben. Ja. Så att det där måste man ju ha ett proff som tittar att benen ser okej ut.
Det är jättebra att ha någon som kommer ut och bara gör en check. Och jag har rätt. Nu åker jag, har 2 stubbsirier som jag jobbar på. Men jag åker faktiskt inte ut på föl någon mer, utan de kommer förbi där jag jobbar, och det är på Brunmåla nu.
Och många kommer, du är fast på Brunmåla?
Ja, 2 dagar i veckan.
Okay.
Och då kommer de dit, och sen så, väldigt många kommer dit bara för en check. När de har en fölunge.
Okay.
Jag vill bara kolla att den här ser bra ut. Och då säger jag, ja, absolut. Och det tycker jag är helt okej.
Ja, precis.
Men det är inga problem att köra ett så ungt föl, tycker du?
Nej, absolut inte. Nej. Och många gånger så tycker folk, gud, ska jag våga transportera fölungen? Men när man har gjort det 2 eller 3 gånger så blir de, fölungarna ser, transporten, nu händer någonting. Så galopperar de på och så mamman efter. Och då har man löst den biten för resten av livet.
Lasttränade.
Hur många hästar har inte problem att lastas?
Det är nog många. Nej, det är sant.
Och då har man löst det redan
från början. Jag såg ett intressant klipp på YouTube för inte så länge sedan. Där det var en så här gammal amerikansk farbror som berättade om massa olika så här hästklokskaper. Och bland annat så sa han att hästar lär sig absolut mest när de är föl. De är extremt bildbara. Så han tyckte att det var synd och skam att folk inte tränar sina föl. Utan att man börjar träna hästen när den är 4 år eller 3 år.
Ta in den från hagen, från lösdriften.
Ja, men ungefär. Och det där tyckte jag var himla spännande. För han sa att man gör både hästen och sig själv en otjänst när man inte liksom tränar den som föl. Sen menar han ju naturligtvis inte att man ska rida och köra och sånt. Men
social
mycket
träning.
Hantering och sånt. Jag tyckte att det var jättespännande.
Det gjorde ju jag väldigt mycket när vi fick Mister. Vi åkte ut till Skromsta. Alltså jag var ju nog där ute 3 gånger i veckan minst. Och bara umgicks. Det var ju därför också jag tänkte att mamman då var så himla, hon var ju så himla tillgiven att man fick komma in i boxen. Och det var ju inte alla mörar som var så himla nöjda med att man skulle gå in. Men han låg och sov i mitt knä.
Ja.
Det var ju så gulligt.
Ja.
Och liksom att man fick lyfta benen och du vet, klian överallt. Och han var väldigt social.
Och man får ju jättehjälp som hoslagare om hästarna är vana vid. För just det där att man tar i benen, det är ju deras flyktredskap. Den ska ju sticka med dem. Och det betyder jättemycket för hoslagaren. Och sen föl är ju egentligen livsfarliga. Alltså de är livsfarliga. De är mycket farligare än en vuxen häst egentligen.
Är impulsiva.
Ja, därför det händer. Och det händer innan du ens hinner blinka. Och det händer olyckor med föl.
Alltså människor skadar sig.
Därför att det går så fort.
Det tänker man inte.
Nej, en gullig fölunge, den är jättegullig 2 veckor. Sen är den för stark. Det går inte. Man, och precis som du säger, man måste träna från början.
det märkte man ju när man när han var lite större så, och att den här när han var som minst, då kunde han ju komma och lägga sig i knät och liksom han då var det mer så här, ja men du får gärna vara på mig. Men när han blev lite större, då fick man så här, det är inte okej nu att lägga sig i knät när du är ett, därför att det gör ont. Så så att inte för att det har varit farlig, så men han är ju fortfarande väldigt så där.
Jag såg några skräckexempel på någon som hade lärt sitt föl att liksom hoppa upp och lägga fram hovarna på axlarna. Alltså,
what?
Jesus.
Då är det bättre att ha dem ner på marken.
Ja, lär inte fölen sånt.
Nej.
Vansinne. Men och bara en sån här grej som grimma är ju mycket bättre också att lära dem.
Från början, ja. Ja, absolut.
Naturligtvis
absolut.
Inte binda fast dem, men att man lär dem att gå i grimma. Och
ja, så. Ja. Man tjänar så mycket på det. Ja. Och det händer ju trots allt en del olyckor. Och vi har ju alldeles nyligen haft en jättetråkig olycka nere i Skåne.
Och bollar upp. Ja.
Och det var också otur och okunskap, så kan man säga. Och det får inte hända.
Nej. Det går fort med hästar helt enkelt. Det är bra att träna dem när de är unga.
Ja, precis.
Men berätta lite mer om den här skon. Vilken typ av korrigeringar gör man med den?
Du kan göra de flesta korrigeringar om den är sned, om benet är snett, vi säger att den, vi kan kalla det för, eller det heter till exempel X-bent, att frambenen ser ut som ett X.
Ja, knäna går ihop.
Ja, då kan man använda den. Man kan använda den om benen går åt andra hållet, då är den
julbent
säger vi.
Jag tänker med sko med skena, är jag helt fel ute?
Ja, du är helt fel ute.
Okay,
det här är bara en liten toffla.
Ja, den platta under och sen så sätter man på.
Jag är extremt fascinerad över hur den här skon verkligen liksom löser allt.
Men eftersom det one size fits all, då tänker jag att den är inte så tjock.
Nej.
Utan det är en jämn sula.
Ja.
Men hur gör man korrigeringen då?
Du tar bort det som du inte behöver. Och då vill säga att du har en häst som, eller en fölunga som står på tå. Då lämnar du en bit av tån kvar på plattan som sitter under på det du sätter fast på foten. Och så klipper du bort allt annat.
Då har man bara en tåsko?
Ja, under.
Om den
Nej, den är hela foten. Och sen så går den framåt på tån. Har du en...
Sticker den ut framåt?
Ja.
Aha, okej.
Okay. Och sen om det är så här att fölungen står med tån i luften för att den är alldeles för vek. Då sticker du ut bakåt.
Okej.
Okay. Då tar du bort allting framåt.
Ah, jag förstår. Så att skon är större än foten kan man säga.
Mycket.
Mycket större än foten. Och sen går den upp runt hovväggarna lite grann så att man tejpar eller limmar fast den.
Och den är lös. Man kan röra på den, vilket gör att för du måste ju kunna ta en liten hov, klämma ihop den och så skruvar man fast det i den här plattan.
Om skon är mycket större än foten, det finns inte en risk att den trampar på det som sticker ut då?
Nej, men det klipper man ju bort. Det man inte behöver.
Man gör, absolut.
Men jag förstod det som att om den står på trakten och tån i luften, då behåller man lite längre bak. Och då trampar den inte på det.
Bak? Nej, därför det är nästan bara bakfötter som är så. Och då sticker du ut bakom.
Aha,
mamma kan ju trampa den förstås.
Då förstår jag. Jag skulle bli jättespännande att titta på den här. Och den har jag gjort underverk. Hur länge har du använt den här skon? Hur länge har den funnits?
Förra säsongen.
Ja, men hur länge har du jobbat med den då?
Ett år.
Hur verkar intresset?
Jo, det är bra, men det är vansinnigt kort säsong. Det är ju bara nu.
Ja, just det.
Några månader.
Så sen är det ju inte mer. Föds nu.
Precis.
Är det så worldwide?
Ja, fast den inte i Australien och de breddgraderna, då börjar den i augusti.
Men då har du en dubbelt så lång.
Ja, precis. Så den kom ut där. Den kom ut där nu i år. Så
Gud vad spännande.
Har du fått något gensvar på det som har varit? Alltså,
faktiskt. Det har jag. Och nästan bara positivt. Några har faktiskt, vad fan, jag fattar inte hur man ska göra. Och i kartongen ligger en broschyr.
Okay.
Hur man ska göra.
På alla världens språk liksom. Typ.
På engelska och svenska. Eller i alla fall engelska. Och det är väl ungefär som när man ska skruva upp en IKEA-möbel. Man kastar broschyren och får 20 skruvar över. Och det blev nästan bra. Och lite så har det varit. Så därför har den här filmen då på YouTube, ändrade jag nu. Och den varit ny här bara för några dagar sedan. Och nu på kartongen på ovansidan så kommer det sitta en sån här QR-kod. Man måste lägga telefonen på innan man öppnar den, och då ser man filmen, och då förstår man vad man ska
göra. Smart.
Ja.
Smart.
Man måste tänka, man måste vara lite kreativ, eftersom skon gör att du måste göra den, är så att du måste göra den själv. Mm. Du måste forma skon efter det problemet fölet har. Mm. Och det gör ju att du får så mycket möjligheter. Det finns andra skor ute på marknaden som jag inte har tyckt var bra, för de är inte tillräckliga. Mm. Och det gör att då får man lägga till och skruva på andra saker för att få dem tillräckliga. Mm. Och det var mycket det som gjorde att jag gjorde den här. Plus att du behöver ha 12 skor, tror jag, för att veta att du har alla storlekar och alla modeller, fast du fortfarande inte har alla modeller med dig, för att kunna göra ett föl som du inte vet hur det ser ut. Men det här behöver du bara en sko per jättebra. Fot. Ja. Och det är därför jag gjorde den. Den blir så mycket mer effektivt och mycket billigare för både hästägare och hovslagare.
Ja, och för det jag tänkte på var att det, de flesta grejer kommer i par, men du säljer en.
Alltså ja, de säljs bara styckvis, för annars har du alltid en sko över, nästan. Det är ofta så att du använder en.
Det är också så.
Och så är det så att hovslagarna, man gör inte så mycket föl. Men en sak som jag börjat med för några år sedan och gjorde väldigt mycket förra sommaren, jag gör hemskt mycket föl via internet.
Okej.
Så du roligt.
Skor de virtuellt?
Ja.
Det är, men det är ungefär kul. Som jag tänker på Ridesum som vi hade förut. Det här när man har via mobilen hela tiden.
Att man är mobil. Man har träning. Tränaren bokar. Kan sitta på ett ställe och så filmar man. Mm. Är det så du gör då också?
Ja, både och. Dels så har jag då via internet självklart då, och mail och bilder och filmer, och sen så hjälper jag då hästägaren eller hästägaren och hovslagaren förstås. Och sen har jag haft, när jag har en hovslagare då som har min sko, och sen har jag ritat med tuschpenna på den skon jag har hemma och fotar av den och säger gör så här. Och så har hästägaren filmat hovslagaren när han gör det, så att jag ser, vi bokar bara en tid. Och sen så kan man då se, ja men den skruvar lite fortfarande på den där foten. Då kan han fortsätta klippa av bara en bit till, till exempel. Och då kan man tillsammans göra det. Och även om den bor uppe i Norrland eller någon annanstans.
Eller i Australien.
I Australien också, absolut. Men för det är så många som är hovslagare som inte riktigt vågar. De tycker att det är lite obekvämt att göra.
Att korrigera föl.
Därför att man gör det så lite. Och därför så finns jag till hands. Och jag kan inte åka överallt, det funkar inte. Men jag kan finnas på internet.
Och det är ju ett enormt ansvar att korrigera ett föl. För att jag menar, tänk om det blir fel, då kommer hästägaren sen och bara, det var hovslagaren som gjorde.
All korrigering som är lite, som är av en större betydelse, ska man ha en veterinär med. För du kan inte få ut det på försäkringen om inte veterinären delegera det till, eller skriva en remiss till hovslagaren. Så då ska man tillsammans komma på hur man ska göra. Och det är väldigt, väldigt bra. Det är också en trygghet för hovslagaren. Och sen kan det hända att om man håller på och gör skor eller vad man nu gör för någonting, så behöver man lugnande till fällungen. Och det kan man inte ge om man inte är veterinär. Och då får man också veterinärs hjälp. Plus att veterinären kollar då kanske hjärta och lite sådana här så avstäng och allting sånt där i början. Också hemskt bra. Och det gör att man får en helhet. Och ett, så att det snabbt blir bra. Det är liksom det som är grejen.
Jag tänker att det här är lättare här nere i söder, där vi har mycket kliniker också som man kan ta sig till.
Absolut, det är jättesvårt om du bor uppe i till exempel Skellefteå.
Men du utbildar folk också, hovslagare? Då.
Ja, det gör jag. Jag har en del kurser på hovslagarutbildningar. Vi har ju våra...
Är det på hovslagarskolorna då? Eller är det...
Ja, det har jag också. Bland annat uppe i Skellefteå. Just nu jobbar jag med Skellefteå och med Skara.
Okej. Och då är det kurser?
Ja, när det gäller fölbiten. Och jag har även haft på de andra skolorna också. Så det är lite olika var jag är någonstans. Men
är det alltid föl? ja. Som du utbildar
ja.
I.
Ja, mm. precis. Och sen har jag då, men jag är inom galoppen i 20 år och jag har precis slutat med det nu också. Mm. Haft för tränare och då är det inte fölbara utan då är det unga hästen och det handlar om ja, hur man ska se till att sin galopphäst håller i fötterna. För att kunna
det är inte då liksom att tränarna lär sig att sko utan de Nej. Lär sig att se.
Precis, de Nej. Lär sig att se ja. Och lär sig att förstå vad det är som gäller.
Ja. Är det samma med de här kurserna som du har nu med föl eller är det för hovslagare bara?
Nej, jag precis var på Gotland här häromdagen i tisdags kväll mm. och hade en föreläsning och då var det hovslagare, veterinär och uppfödare.
Okej, okay. Men inte vanliga amatörer?
Jo, det var det säkert lite sånt också.
Man får gå?
Ja, det beror på vad, hur det är. Och där var jag och hade en föreläsning i tisdags. Och det är jätte, jättebra, för då lär sig folk att man ska ta hand om sig föl. Mm. Faktiskt. Och jag reser jättemycket just nu.
Hur vet man, eller hur får man veta att du, när du har kurser och sånt där?
Ja, faktiskt på min hemsida som är... är länkad den? Till den heter cfarrier.se bokstaven C och så farrier det är hovslagare på engelska .se
cfarrier inget bindestreck eller något utan bara cfarrier farrier.se
ja. Där och där på längst bak på den så finns
det för Clark
för Clark längst bak så är den länkad till Facebook också. Okay. Där är det Rosmarie Hovslageri. Mm. Och där står faktiskt mitt schema för den här tiden än så länge.
Okej,
okay. På min hemsida. Mm. Var jag finns. Jag är på...
Och det är öppet för alla. Alla får komma.
Som man får kanske kontakta arrangören. Men jag...
Men det finns inga krav på att man måste vara hovslagare.
Nej, inte om det inte står det. På skolorna släpper du inte in vem som helst om det är på skolan. Då.
Nej.
Men så ser det ut. Och det är min vardag fortfarande.
Ja, gud vad kul. Och du är fortfarande, brinner lika mycket fortfarande.
Ja, det här är absolut det bästa som finns. Ja. Det är så roligt.
Ja. Ja, det är helt otroligt. Ja. Ett helt liv som hovslagare. Ja. Vi hade ju en ganska ny hovslagare för några avsnitt sedan som också brinner oerhört för sitt.
Ja, verkligen. Mm. Mm. Vi ska ta avrunda.
Ja, vi har hållit på att pratat evigheter som vanligt. Ja. Man märker aldrig hur fort tiden går.
Nej, verkligen.
Det har varit väldigt, väldigt intressant att ha det här.
Ja,
tack så hemskt mycket.
Men
vi har veckans tips.
Precis.
Och det vill vi att gärna du håller för oss.
Precis.
Ta hand om era föl.
Ja. Mm.
För det man inte gör innan den är 3 månader, det kan du aldrig göra sen.
Nej.
Mm. Det får du leva med resten av livet. Ja. Eller hästen får leva med resten av livet.
Ja,
ingen fot, ingen häst.
Nej, så är det. Inget hjul, ingen bil.
Nej.
Nej. Är det mycket skevheter som kommer i vuxen ålder? Alltså, hur vanligt är det med liksom, defekter på vuxna hästar som man hade kunnat korrigera?
Egentligen är det faktiskt jättevanligt.
Ja.
Och när man jobbar på en klinik som jag gör så ser man, det är då hästarna kommer in, de är halta.
Ja.
Och så säger man, varför gjorde ingen någonting?
Nej.
Mm. Så är det.
Så att väldigt mycket går att avhjälpa om man korrigerar i tid.
Mm. Absolut.
Ta ut en hovslagare direkt.
Mm. Det ska i alla fall jag göra.
Ja, det var väldigt roligt att ha det här.
Tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Ja.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Produceras av I Like Radio.